Sålunda återstod endast en klan att diskutera, den som ingen av hövdingarna ville nämna. Vad nytt har hört om Kaladin och Shaido? Frågade Rand. Svaret blev tystnad, bruten endast av harpans mjuka, fridfulla musik i bakgrunden. De sex männen väntade alla på att någon annan skulle tala och var så nära att visa sig besvärade som någon Ale någonsin var. Jiren granskade ingående sin tumnagel och Bruen plockade med en av silvertofsarna på sin gröna kudde. Till och med Ruarks blick var riktad ned i mattan. In i denna tystnad steg män och kvinnor i vita kaftaner med graciösa rörelser. De skänkte vin i ciselerade silverpokaler som de ställde in vid var och en av männen och placerade ut små silverfat med oliver, en sällsynthet i aleöknen. Vit fårost och de ljusa räfflade nötter som ale kallade pekara. Ansiktena innanför de vita kåporna hade nedvänd blick och en ödmjuk min som var ovan att se hos en ale. De var Gaishain, ale som tagits till fånga, antingen i strid eller under en räd, och svurit att tjäna lydigt under ett år och en dag. De fick vare sig röra vapen eller utöva våld, och vid periodens slut fick de återvända till sin egen klan och sept, som om ingenting hade hänt. Ett märkligt eko av lövets väg. G.H.O. Heden och plikten krävde detta, och att bryta mot G.H.O. var nästan det värsta en ale kunde göra, kanske det värsta. Det var möjligt att någon av dessa män och kvinnor nu passade upp på sin egen klanhövding. Men vare sig han eller de skulle visa detta med så mycket som en blinkning så länge Gaishain-perioden varade. Inte ens om det vore en son eller dotter. Det slog Rand att detta var det verkliga skälet till att många ale tog hans avslöjande så hårt. De måste uppleva det som att deras anfäder hade svurit sig som Gaishain, inte bara sig själva utan alla kommande generationer. Och dessa generationer, alla fram till denna dag, hade brutit mot G.H.O. genom att ta upp spjutet. Hade männen framför honom någonsin tänkt i de banorna? G.H.O. var en synnerligen allvarlig angelägenhet för en ale. Gaishain lämnade dem med mjuka steg, nästan ljudlöst. Ingen av klanhövdingarna rörde vare sig vinet eller maten. Finns det något hopp om att Kaladin ska komma till ett möte med mig? Rand visste att svaret var nej. Han hade slutat sända bud med önskemål om ett möte sedan han fått veta att Kaladin hade låtit flå budbärarna levande. Men det var ett sätt att få de andra att börja tala. Han fnös. Det enda vi har hört från honom är att han har för avsikt att flå dig nästa gång han ser dig. Låter det som om han vill prata? Kan jag ta Shaido från honom? De följer honom, sa Ruark. Han är inte hövding, men de tror att han är det. Kaladin hade aldrig varit inne bland glaskolonnerna. Kanske trodde han till och med fortfarande på vad han hade hävdat. Att allt som Rand hade sagt var lögn. Han säger att han är Kar Akarn, och de tror på det också. De spjutjungfrur från Shaido som har kommit hit kom för sin ordens skull. Och på grund av att far Darius May bar din heder. Ingen annan kommer. Vi sänder ut spanare för att bevaka dem, sa Bruen. Och Shaido dödar dem när de kan. Kaladin har lagt grund för ett halvdussin fejder. Men än så länge har han inte visat några tecken på att vilja angripa oss här. Jag har hört att han påstår att vi har vanhelgat Ruidin och att det bara skulle öka helgerånet att anfalla oss här. Arim grymtade och bytte ställning. Vad han menar är att det finns mer än tillräckligt många spjut här för att döda varenda Shaido två gånger om. Han stoppade en bit vit ost i munnen och morrade medan han tuggade. Shido har alltid varit ynkryggar och tjuvar. Ärelösa hundar, sa Bale och Jiren med en mun och glodde sedan på varandra som om de båda tyckte att de blivit lurade av den andra. Ärelösa eller ej, sa Bruan tyst, så växer Carladins styrkor. Trots sitt uppenbara lugn tog han en djup klunk ur vinbägaren innan han fortsatte. Ni vet alla vad jag talar om. Vissa av dem som ger sig av efter missmodet kastar inte bort sina spjut. Istället sluter de sig till sina ordnar inom Shido. Ingen Tomanell-krigare har någonsin brutit klan, röt Han. Bruan lät blicken gå förbi Ruark och Erim, såg på Tomanells hövding och sa med stadig röst. Det har skett i alla klanerna. Utan att vänta på att någon skulle säga emot honom igen makade han sig till rätta på sin kudde. Man kan inte kalla det att bryta klan. De ansluter sig till sina ordnar, liksom de Shido-jungfrur som har kommit till spjutjungfrunas tak här. Några muttrade för sig själva, men den här gången bestred ingen vad han sa. Reglerna för Ails krigarordnar var invecklade, och i vissa avseenden kände sig deras medlemmar lika hårt knutna till sin orden som till sin klan. Till exempel stred aldrig medlemmar av samma orden mot varandra, inte ens om deras klaner låg i blodsfejd. En del män ville inte gifta sig med en kvinna som var allt för nära släkt med någon av deras egen orden, precis som om detta medförde att de hade nära blodsband. De seder och regler som gällde för far Darius May, spjutets jungfrur, ville Rand inte ens tänka på. Jag måste veta vad Carladin tänker göra, sa han. Carladin var som en tjur med en geting i örat. När som helst kunde han rusa åt vilket håll som helst. Rand tvekade. Vore det ett brott mot heden att sända ut folk för att ansluta sig till sina ordnar bland Shido? Han behövde inte vidare beskriva vad han menade. Allesammans stelnade till på sina kuddar, även Ruark, och deras blickar blev så kalla att de jagade rummets hetta på flykten. Att spionera på det sättet. Arims läppar kröktes kring ordet spionera som om det smakade illa. Skulle vara som att spionera på sin egen sept. Ingen med heder skulle göra någonting sånt. Rand undvek att fråga om de inte kunde hitta någon vars heder inte var så känslig. Ails hedersbegrepp var underligt, ofta grymt, medan de i vissa sammanhang inte hade några skrupler alls. För att byta ämne frågade han. Finns det några nyheter från andra sidan drakmuren? Han visste svaret. Den sortens nyheter spred sig snabbt, till och med bland så många Ail som var samlade runt Ruidin. Ingenting som är värt att tala om, svarade Ruark. Trädmördarnas bekymmer gör att det är få gårdfarihandlare som kommer till det trefaldiga landet. Det var Ails namn på öknen. Ett straff för deras synd, en prövoplats för deras mod, ett städ att forma dem över. Trädmördare var vad de kallade Carhanierna. Drakbaneret vajar fortfarande över Tears klippa. Tyrenierna rör sig norrut in i Carhane, så som du beordrat, för att dela ut mat bland trädmördarna. I övrigt ingenting. Du borde ha låtit trädmördarna svälta, muttrade Bell, och Jiren stängde hastigt munnen. Rand misstänkte att han varit på väg att säga ungefär detsamma. Trädmördare duger inte till annat än att dräpas eller säljas som djur i kära, sa Erim bistert. Det var de två saker som Ail gjorde med dem som objudna dristade sig in i Ailöknen. Det var bara lekare, gårdfarihandlare och knåpare som hade fri passage. Och Ail undvek knåparna som om de vore pestsmittade. Shara var namnet på de länder som låg bortom öknen. Inte ens Ail visste mycket om dem. I ögonvrån såg Rand två kvinnor som stod och väntade strax innanför den höga, välvda dörröppningen. Någon hade hängt upp trådar med färgade pärlor där, röda och blå, som ersättning för de försvunna dörrarna. En av kvinnorna var Moraine. En kort stund övervägde han att låta dem vänta. Moraine hade den där befallande minen som var så irriterande, och hon väntade sig uppenbarligen att de skulle avbryta allting för hennes skull. Men strängt taget fanns det ingenting kvar att diskutera, och han såg på männens ögon att de inte var intresserade av småprat. Inte så snart efter att ha talat om missmodigheten och Shido. Han reste sig upp med en suck och klanhövdingarna följde hans exempel. Alla utom Harn var lika långa som han själv eller längre. Där Rand hade växt upp skulle Harn ha varit av medellängd, minst. Men bland Ale räknades han som kort. Ni vet vad som måste göras. Förmå resten av klanerna att komma hit och håll ett öga på Shido. Han var tyst en kort stund, sen till och han. Det kommer att sluta väl. Så väl som jag förmår ordnade för Ales del. Profetian sa att du skulle krossa oss, sa Harn buttert, och du har åstadkommit en god början. Men vi ska följa dig tills mörkret har svunnit, reciterade han, och vattnet är slut, in i skuggan med blottade tänder. Att utslunga vårt trots med vårt sista andetag, spotta i bländarens öga in till den yttersta dagen. Bländaren var ett av Ales namn på den svarte. För Rand fanns inget annat val än att ge det korrekta svaret. En gång hade han inte känt till det. Vid min heder och vid ljuset ska mitt liv vara en dolk för bländarens hjärta. In till den sista dagen, avslutade Ale-mannen. Till själva Shaul Ghul. Harpolekaren spelade vidare på sin fridfulla melodi. Klanhövdingarna defilerade ut förbi de båda kvinnorna med respektfulla blickar på Moraine. Ingen rädsla fanns i dessa blickar. Rand önskade att han kunde vara lika självsäker. Moraine hade allt för många planer för honom, allt för många sätt att dra i trådar som han inte ens visste att hon hade knutit vid honom. De båda kvinnorna kom in så snart hövdingarna hade gått. Moraine var lika sval och elegant som alltid. En småväxt vacker kvinna, även om man bortsåg från den tidlöst släta hy som alla Aesir hade. Hon hade tagit av sig den fuktiga duk som hon burit om huvudet, och istället hängde på hennes panna en liten blå sten från en tunn kedja som var fäst i det mörka håret. Det skulle inte ha spelat någon roll om hon hade behållit huvudduken. Ingenting kunde förringa hennes drottninglika hållning. För det mesta verkade hon vara en fot längre än hon egentligen var, och hennes blick var idel självsäkerhet och myndighet. Den andra kvinnan var längre, men nådde honom likväl inte till axeln, och istället för att sakna ålder var hon ung. Hon hette Egwen, och han hade vuxit upp tillsammans med henne. Frånsett de stora mörka ögonen kunde man nästan ha tagit henne för en Ale-kvinna nu, och inte bara på grund av solbrännan på hennes ansikte och händer. Hon bar en brun långkjol i Ale-snitt och en vid, vit blus gjord av fibrerna från en växt som kallades Algorde. Tyg av Algorde var mjukare än till och med det finaste ylle, och skulle vara en ypperlig handelsvara om han någonsin förmådde övertyga Ale-folket om det. En grå sjal låg över Egwens axlar, och en dubbelvikt grå sjalett höll undan det mer än axellånga håret. Till skillnad från de flesta Ale-kvinnor bar hon endast ett armband, en snidad elfenbensring i form av en cirkel av lågor, och ett enda halsband med pärlor av guld och elfenben. Och en sak till. På vänsterhanden hade hon en ormring. Egwen hade gått i lära hos några av Ales visa. Exakt vad hon fått lära sig visste inte Rand, även om han hade en stark misstanke om att det handlade om drömmar. Egwen och Ale-kvinnorna var mycket förtegna, men hon hade även studerat i Vita tornet. Hon tillhörde de antagna, på väg att bli ACD. Och hon utgav sig, åtminstone här och i Tyr, för att redan vara en fullvärdig ACD. Det hände att han pikade henne för detta, men hon uppskattade inte hans gliringar. Vagnarna är snart redo att ge sig av till Tervallon, sa Moraine. Hennes melodiösa röst var klar som kristall. Skicka med en ordentlig vaktstyrka, sa Rand. Annars kanske inte Cardero för dem dit du vill. Han vände sig mot fönstren igen. Han ville kunna blicka ut och tänka på Cardero. Förut har du aldrig haft behov av att jag skulle ge dig tillstånd eller hålla dig i handen. Plötsligt var det som om någonting slog honom över axlarna. Någonting som kändes som en kraftig ekpåk. Det var bara genom den svaga förnimmelsen av gåshud, orimlig i hettan, som han märkte att en av kvinnorna hade lett kraften. I det att han snodde runt mot honom sträckte han sig efter Shaidin och lät sig uppfyllas av kraften. Det kändes som om livet självt svällde inom honom, som om han var tiofalt, hundrafalt levande. Men den svartes smitta fyllde honom också, fyllde honom med död och förruttnelse, som vore hans mun full av krälande likmaskar. Kraften var en stört flod som hotade att svepa bort honom, en rasande flodvåg som han måste kämpa emot i varje ögonblick. Han hade nästan vant sig vid det nu och samtidigt var det någonting han aldrig skulle kunna vänja sig vid. Han ville hålla kvar Shaidins ljuva smak för evigt, samtidigt som han ville spy och hela tiden försökte störtfloden att slita köttet från benen på honom och bränna hans knotor till aska. Förr eller senare skulle smittan driva honom till vansinne, såvida inte kraften tog död på honom först. Det var en kapplöpning mellan dem båda. Vansinnet var ett öde som hade väntat alla män som kunde leda kraften ända sedan världsfallet tagit sin början, sedan den dag då Luce Therwyn Chalamon, draken, och hans hundrades brödraskap hade förseglat den svartes fängelse i Shaol Ghul. Som en sista återverkan av denna försegling hade den manliga hälften av urkällan blivit besmittad. Och världen hade slitits i stycken av män som kunde leda kraften. Vettvillingar som kunde leda kraften. Han lät sig fyllas av kraften, men kunde inte avgöra vilken av kvinnorna som hade slagit honom. Båda såg på honom med en uppsyn som om smör inte skulle smälta i munnen på dem. Båda med samma höjda ögonbryn och milt frågande min. En dera eller båda kunde stå i kontakt med den kvinnliga hälften av urkällan i denna stund, och han skulle aldrig kunna veta det. Å andra sidan passade en påk över ryggen inte ihop med Moraines metoder. Hon hade andra sätt att straffa, subtilare och ofta smärtsammare i slutändan. Och likväl, fast han var säker på att det hade varit Egwene, gjorde han ingenting. Bevis. Tanken gled utanför tomrummet medan han själv svävade inuti, i tomheten. Tankarna, känslorna, till och med hans vrede var avlägsna. Jag gör ingenting utan bevis. Den här gången ska de inte kunna sporra mig. Hon var inte längre samma Egwene som han hade vuxit upp med. Hon hade blivit en del av tornet sedan Moraine hade skickat henne dit. Återigen Moraine. Ständigt Moraine. Ibland önskade han att han kunde bli kvitt Moraine. Bara ibland. Han spände blicken i henne. Vad vill du mig? Han tyckte själv att hans röst lät kall och tom. Kraften stormade inom honom. Egwene hade berättat att en kvinna sett att röra vid Shaidar, den kvinnliga hälften av urkällan, var som en omfamning. För en man var det alltid som ett skoningslöst krig. Och prata inte mer om vagnar, lilla syster. Jag får alltid veta vad du tänker göra långt efter att det är gjort. Eisedén såg på honom med rynkade ögonbryn, och det var knappast förvånande. Hon var inte van att bli tilltalad så, inte av någon man, inte ens draken återfödd. Han hade själv ingen aning om varifrån han fått lilla syster. Den senaste tiden var det ibland som om orden självmant dök upp i hans huvud. Början till vansinne kanske. Vissa nätter låg han vaken in på småtimmarna fylld av oroliga tankar om detta. När han var i tomrummet verkade oron tillhöra någon annan. Vi borde talas vid i en rum. Hon kastade en sval blick på harpspelaren. Justin Nartell, som han kallade sig här, halvlåg på några kuddar vid en av de fönsterlösa väggarna. Han spelade mjukt på harpan som vilade mot hans knä, ett instrument vars förgyllda överstycke var snidat för att likna varelserna på Rands underarmar. Drakar kallade Ale dem. Rand visste inte varifrån Artell hade fått harpan, men han hade sina misstankar. Artell var en medelålders man, mörkhårig och lång, åtminstone räknat bland folken utanför Ale-öknen. Han var klädd i rock och åtsittande byxor av djupblått siden, kläder som skulle ha passat vid ett kungligt hov. Kragen och manschetterna pryddes av broderier i guldtråd, och trots hettan hade han alla knappar knäppta. De eleganta kläderna passade illa med lekarmanteln som låg utbredd bredvid honom. Manteln var alldeles hel, men likväl täckt med hundratals lappar i nästan lika många färger. Alla fastsydda så att de fladdrade vid minsta vinddrag. Plagget var kännemärke för en lekare, landsbygdens underhållare, kringvandrande jonglör och akrobat, musiker och sagoberättare. Sannoliken inte någonting för en man med sidenkläder. Nartell hade sina fåfänga drag. Han föreföll vara helt försjunken i sin musik. Du kan säga vad du vill inför Nartell, sa Rand. Han är trots allt draken återfödds lekare. Om det verkligen var av vikt att ärendet hölls hemligt skulle Moraine envisas, och då skulle han skicka bort Nartell, även om han inte tyckte om att ha mannen utom synhåll. Egwene fnös ljudligt och rättade till sjalen över axlarna. Ditt huvud är uppsvällt som en övermogen melon, Randall Thor. Det var ett torrt konstaterande. Ilskan bubblade utanför tomrummet. Inte för vad hon hade sagt. Redan som barn hade hon haft för vana att försöka trycka ner honom i skoskaften, vare sig han gjort sig förtjänt av det eller ej. Men på senare tid verkade det som om hon hade börjat samarbeta med Moraine, att hon försökte få honom ur balans så att Aes Sedain kunde styra honom dit hon ville. När de var yngre, innan de visste vad han var, hade han och Egwene trott att de en dag skulle gifta sig. Nu stod hon på Moraines sida mot honom. Hans min var hård och han talade med större skärpa än han hade avsett. Så vad är det du vill, Moraine? Säg det här och nu, eller låt det vänta tills jag har tid med dig. Jag är mycket upptagen. Det var en ren lögn. Större delen av sin tid tillbringade han med att öva fäktning med Lärn eller spjut med Ruwark, eller att lära sig att kämpa med händer och fötter av båda två. Men om någon skulle vara översittare idag så skulle det vara han. Nartell kunde få höra vad som helst, nästan vad som helst, så länge Rand hela tiden visste var han befann sig. Både Moraine och Egwene såg förargad ut, men åtminstone den äkta Aes Sedain insåg tydligen att han inte skulle vika den här gången. Med hopknipta läppar kastade hon en blick på Nartell. Mannen föreföll fortfarande vara försjunken i musiken och tog sedan fram ett tjockt paket av grått sidentyg ur sin bältespåse. Efter att ha virat upp det la hon dess innehåll på bordet. Det var en rund skiva, stor som en manshand, till hälften svart som natten, till hälften vit som snö. De två färgerna möttes i en slingrande linje som delade upp dem i två sammanfogade tårar. Detta hade varit Eishedernas symbol före världsfallet, men denna platta var mer än så. Endast 7 sådana skivor hade någonsin skapats, som sigill för den svartes fängelse, eller snarare som brännpunkter för de 7 förseglingarna. Moraine drog en kniv med silvertråd som virat skaft ur bältet och skrapade lätt på skivans kant. En tunn flaga av svart lossnade. Trots att Rand var innesluten i tomrummet kunde han inte låta bli att flämta till. Tomrummet skalv och ett ögonblick hotade kraften att överväldiga honom. Är det en kopia? En förfalskning? Jag hittade den nere på torget, sa Moraine. Den är riktig. Den som jag hade med mig från Tyr är likadan. Hon kunde lika gärna ha sagt att hon ville ha ärtsoppa till middag. Egwen däremot drog sjalen hårdare kring sig, som om hon frös. Rand kände själv rädslan röra på sig, glida över tomrummets yta. Det var svårt att släppa Shaidin, men han tvingade sig att göra det. Om hans koncentration vek kunde kraften förinta honom på ett ögonblick, och han ville kunna ägna detta hela sin uppmärksamhet. Likväl kände han en saknad, trots smittan. Spånet som låg på bordet var omöjligt. Sigillskivorna var gjorda av quendilar, hjärtsten, och ingenting skapat av quendilar gick att krossa, inte ens med kraften. Vad man än använde för kraft mot hjärtstenen blev den bara starkare. Kunskapen om hur man skapade hjärtsten hade gått förlorad i världsfallet. Men allt som under sagornas ålder hade tillverkats i detta material fanns fortfarande kvar. Till och med den tunnaste vas, om den så sänkts till havets botten eller begravts under ett berg i världsfallet. Tre av de sju sigillplattorna hade förvisso redan krossats, men det hade krävts betydligt mer än en kniv. Vid närmare eftertanke insåg han dock att han inte visste hur dessa tre hade krossats. Om ingen kraft mindre än skaparens egen kunde få hjärtsten att rämna, så borde det sannoliken vara omöjligt. Hur? Frågade han, överraskad över att hans röst fortfarande var lika stadig som när tomrummet hade omslutit honom. Jag vet inte, sa Moraine med samma yttre lugn. Men du inser problemet. Det här sigillet skulle spricka om det föll ner från bordet här. Om de andra är likadana, var de nu må befinna sig, skulle fyra karar med varsin hammare kunna öppna hålet in till den svartes fängelse igen. Och hur verksamt är det här sigillet i sitt nuvarande tillstånd? Rand förstod. Jag är inte redo än. Han var inte säker på om han någonsin skulle vara redo, men han var det sannoliken inte nu. Egwen såg ut som om hon stirrade ner i sin egen öppna grav. Moraine virade in skivan igen och la tillbaka den i bältespåsen. Kanske kommer jag på något svar innan jag tar med mig den här till Tarvalon. Om vi finner orsaken kanske vi kan göra någonting åt det. Han drabbades av en vision av hur den svarte än en gång sträckte sig ut från Shaol Ghul och till slut bröt sig helt fri. Inför hans inre syn fylldes världen av eld och mörker. Lågor som slukade allt och inte gav ifrån sig något ljus. Mörker som tryckte undan luften, lika påtagligt som sten. Med sinnet fyllt av denna syn tog det en stund innan Moraines ord trängde igenom. Tänker du själv fara? Han hade trott att hon tänkte klänga sig fast vid honom, likt mossa på en sten. Är det inte att slippa henne du vill? Så småningom, svarade Moraine. Förr eller senare måste jag lämna det ändå. Det som sker måste ske. Rand tyckte sig uppfatta en rysning hos henne. Men den gick över så snabbt att det kunde ha varit inbildning. Och i nästa stund var hon lika samlad och stabil som någonsin. Du måste vara redo. Han tyckte inte om att bli påmind om sina tvivel. Vi borde diskutera dina planer. Du kan inte sitta stilla här länge till. Även om de förlorade inte planerar att leta upp dig, så finns de ute i världen och samlar allt större makt. Att samla elfolket kommer inte att tjäna någonting till om det visar sig att allting bortom världsryggen kommit i de förlorades grepp. Rand skrockade och lutade sig bakåt mot bordet. Så det var bara ännu en list. Om han var orolig för att hon skulle ge sig av, kanske han skulle vara villigare att lyssna, mer öppen för hennes förslag. Hon kunde inte ljuga, det var sant. Inte rakt ut. En av de omtalade tre ederna hindrade henne från det. Att aldrig säga ett osant ord. Han hade emellertid lärt sig att den regeln lämnade ett svängrum stort som en lada. Så småningom skulle hon lämna honom ensam, när han var död utan tvekan. Du vill diskutera mina planer, sa han torrt. Han tog fram en kort pipa och en skinnpung med tobak ur ena rockfickan. Stoppade pipan och vidrörde helt hastigt Shaidin för att låta en låga dansa över sin tobak. Varför? Det är mina planer. Han puffade sakta på pipan och väntade, utan att bry sig om Egwens ilskna blick. Eishedens ansikte var oföränderligt, men hennes stora mörka ögon tycktes stå i lågor. Vad har du åstadkommit när du vägrat att låta mig vägleda dig? Hennes röst var lika sval som hennes min, men likväl var orden som pisksnärtar. Var du än har varit så har du lämnat död, krig och förödelse bakom dig. Inte i Tyr, sa han. Allt för snabbt och allt för defensivt. Han fick inte låta henne bringa honom ur balans. Han tog lugna, beslutsamma drag på pipan. Nej, instämde hon. Inte i Tyr. För en gångs skull hade du ett rike bakom dig och ett folk. Och vad gjorde du med dem? Att skipa rättvisa i Tyr var lovvärt. Att bringa ordning i Carhain och ge dem hungriga mat var berömvärt. En annan gång skulle jag ha lovprisat dig för det. Hon kom själv från Carhain. Men det hjälper dig inte när du står inför Tarmon Gaydon. En målmedveten kvinna. Och kallsinnig inför allt annat än sitt mål, även när det handlade om hennes eget hemland. Men borde han inte vara precis lika målmedveten själv? Vad skulle du vilja att jag gjorde? Jaga upp de förlorade en efter en. Återigen tvingade han sig att puffa lugnare på pipan, men det var svårt. Vet du ens var någonstans de är? Och Samuel är Ilien, det vet du. Men resten? Tänk om jag går till angrepp mot Samuel, så som du vill, och det visar sig att 3 eller 4 av dem väntar på mig, eller alla 9. Du kunde ha stått emot 3 eller 4. Kanske alla 9, sa hon med iskall röst, om du inte hade lämnat Calendar i Tyr. Sanningen är att du är på flykt. Du har i själva verket ingen plan, inte någon som kan göra dig redo för sista striden. Du flyr från den ena platsen till den andra och hoppas att allting på något vis ska lösa sig till det bästa. Du hoppas, för du vet inte vad du skulle kunna göra annars. Om du ville lyssna på mina råd skulle du åtminstone... Han avbröt henne med en skarp gest utan att bry sig om hur de båda kvinnorna blängde på honom. Jag har en plan. De skulle få veta vilken, om de nu så gärna ville. Och bränna honom om han tänkte ta tillbaka ett enda ord. Först och främst tänker jag sätta stopp för alla krig och oroligheter, vare sig det är jag som har orsakat dem eller ej. Om de måste döda någon så kan de döda trollocker, inte varandra. I Eilkriget korsade 4 klaner drakmuren och härjade bäst de ville i nästan 2 år. De brände och plundrade Carhain, besegrade alla härar som sändes ut mot dem. De kunde ha tagit Tyr Valon om de hade velat. Tornet skulle inte ha kunnat stoppa dem, inte med era 3 eder. Att aldrig använda kraften som vapen, utom mot skuggans yngel och mörkvänner, eller för att skydda sitt eget liv. Det var ännu en av de eder som Eishedena fick svära. Och Eilstyrkorna hade inte hotat själva tornet. Nu hade vreden fått honom i sitt grepp, så han flydde och hoppades minsann. Detta gjorde 4 klaner. Vad kommer att hända när jag leder 11 klaner över världsryggen? Det fick bli 11. Hoppet om att få med Shaido var inte stort. Rikerna kommer inte ens att hinna tänka på att enas förrän det är för sent. De kommer att godta min fred. Eller så kan ni begrava mig i Canbrett. Ett dissonant skorrande hördes från harpan och Nertell böjde sig över instrumentet medan han skakade på huvudet. Strax hördes de mjuka tonerna på nytt. En melon skulle aldrig kunna bli tillräckligt uppsvälld för att likna ditt huvud, muttrade Egwen och la armarna i kors nedanför brösten. Och en sten kunde aldrig bli omedgörligare. Moraine försöker bara hjälpa dig. Varför kan du inte begripa det?
Eichedén slätade till kjolen på sin sidenklänning fast det inte behövdes. Att föra älstyrkorna över drakmuren vore kanske det värsta du kan göra. Hennes röst hade en biton av vrede eller uppgivenhet. Hon började åtminstone förstå att han inte var någon marionettdocka. I det här laget har den ärmelintronande säkert tagit kontakt med regenterna i alla riken som fortfarande har en regent och lagt fram bevis på att du är draken återfödd. De känner till profetian. De vet vad du är född för att uträtta. När de väl är övertygade om vem och vad du är kommer de att godta dig, därför att de måste. Sista striden är i antågande och du är deras enda hopp. Mänsklighetens enda hopp. Rand skrattade högt. Det var ett bittert skratt. Han stack pipan mellan tänderna och hävde sig upp på bordet där han satte sig med benen i kors och glodde på dem. Så du och Joan Sange tror fortfarande att ni vet allt som finns att veta. Om ljuset var nådigt visste de långt ifrån allt om honom och skulle aldrig göra det heller. Ni är dårar, båda två. Visa lite respekt, morrade Egwene. Men Rand fortsatte utan att ta notis om hennes ord. Storfurstarna i Tyr känner också till profetian. Och vem jag är visste de när de väl fick se mig med svärdet som icke kan vidröras i min hand. Hälften av dem väntar sig att jag ska skänka dem makt, ära eller båda deras. Andra hälften skulle helst sätta en kniv i ryggen på mig och glömma bort att draken återfött någonsin varit i Tyr. Det är det välkomnande som väntar draken återfödd i världens riken. Såvida jag inte kuvar dem först, liksom jag gjorde med Tyrenierna. Vet du varför jag lämnade Kalendor i Tyr? För att påminna dem om mig. Varje dag vet de att det står där, indrivet i klipphjärtat. Och de vet att jag kommer och hämtar det en dag. Det är det som håller dem fast vid mig. Det var ett av skälen till att han hade lämnat kvar svärdet som icke är ett svärd. Det andra skälet ville han inte ens tänka på. Var mycket försiktig, sa Moraine efter en stund. Bara det, och med en röst som var idel, iskallt lugn. Han hörde den bistra varningen i hennes ord. En gång hade han hört henne säga i ungefär samma ton att hon tänkte se honom död hellre än att låta skuggan få honom. En hård kvinna. Under ett evighetslångt ögonblick betraktade hon honom med ögon som svarta kärnar där han kunde drunkna. Sen gjorde hon en perfekt nigning. Om ni tillåter, er snåd draken. Ska jag gå och upplysa mäster Cardere om var jag önskar att han ska arbeta imorgon? Vare sig i ord eller handling röjde hon minsta antydan till gyckel, men Rand kände det ändå. Hon försökte med allting som kunde bringa honom ur balans, och med hjälp av skuld, skam, osäkerhet eller vad som helst kunde göra honom mer lättledd. Han blängde efter henne tills hon försvann bakom de rasslande pärlorna i dörröppningen. Du behöver sannligen inte se så förtörnad ut, Randall Thor. Egwens röst var låg och vreden lyste i hennes ögon. Hon grep om sin sjal som om hon tänkte strypa honom med den. Er snåd, draken. Jo, jag tackar. Vad du än är så är du en bufflig, ouppfostrad tölp. Du skulle förtjäna mer stryk än du fick. Du skulle inte ta skada av att vara lite hövlig. Så det var du, fräste han. Men till hans förvåning skakade hon lätt på huvudet innan hon hann samla sig. Om Moraine gav utlopp för sitt humör på det viset måste det sannligen vara någonting som tryckte henne. Han, utan tvekan. Han borde kanske be om ursäkt. Det skulle väl egentligen inte skada att vara hövlig, fast han kunde inte begripa varför han förväntades vara artig mot en HCD som försökte leda runt honom i ett koppel. Egwene tyckte sig emellertid inte dela hans funderingar på att försöka vara artig. Om glödande kol hade kunnat vara mörkbruna skulle de ha sett ut precis som hennes ögon. Du är en inbilsk fårskalle, Rand Althor. och jag borde aldrig ha sagt till Elaine att du var god nog åt henne. Du är inte god nog åt en vessla. Sätt inte näsan i vädret. Jag minns nog hur du svettades när du försökte prata dig ur någon knipa som Mert hade lurat in dig i. Jag minns hur Ninni lät dig smaka riset tills du tjöt och att du behövde en kudde att sitta på resten av dagen. Jag borde uppmana Elaine att glömma dig. Om hon visste hälften av hur du har blivit. Han bara gapade medan hon fortsatte med sin salva, mer rasande än någon gång sedan hon kom in genom pärldraperiet. Sen slog det honom. Det berodde på den där lilla huvudskakningen som hon egentligen inte hade tänkt göra. Den som hade avslöjat att det var Moraine som hade slagit honom med kraften. Egwen var alltid noga med att försöka göra allt på rätt sätt, vad hon än ägnade sig åt. När hon gick i lära hos de visa bar hon ailkläder. Hon kanske rent av försökte lägga sig till med ailseder, för allt vad han visste. Det skulle vara just likt henne. Men det som hon hela tiden verkligen ansträngde sig med var att vara en riktig ACD, även om hon egentligen bara var antagen. Eichedir brukade för det mesta hålla humöret i schack, men framförallt avslöjade de aldrig någonsin någonting som de ville hålla dolt. Elaine for aldrig ut mot mig när hon var arg på sig själv. När hon skällde på mig var det för att hon... Han stelnade till inombords. Han hade aldrig träffat någon kvinna vid namn Elaine i hela sitt liv, men likväl kunde han frammana ett ansikte som hörde till namnet, om än suddigt. Ett vackert ansikte, med gräddvit hy och gyllenrött hår i precis samma nyans som Elaines. Det måste vara det växande vansinnet, att minnas en påhittad kvinna. Rätt var det var skulle han kanske börja prata med folk som inte fanns. Egwen avbröt sin harang och tittade oroligt på honom. Hur är det fatt, Rand? Ilskan hade försvunnit ur hennes röst, som om den aldrig funnits där. Är det någonting på tok? Ska jag hämta tillbaka Moraine så att hon kan... Nej, sa han och fortsatte snabbt med mjukare röst. Hon kan inte hela. Inte ens en HDs helande krafter rådde på vansinne. Ingen av dem kunde göra någonting åt det som felades honom. Är allt som det ska med Elaine? Hon mår bra. Trots vad Egwen nyss hade sagt fanns det en antydan till medkänsla i hennes röst. Det var egentligen allt han hade väntat sig att få veta. Utöver det han hade vetat om Elaines göromål då hon lämnade Tyr, så angick de tydligen bara Eichedir och inte honom. Det hade Egwen upplyst honom om mer än en gång, och Moraine hade sagt detsamma. De tre visa som kunde vandra i drömmen, de som lärde upp Egwen, hade varit än mindre meddelsamma. De hade sina egna skäl att inte vara förtjusta i honom. Jag måste också gå, fortsatte Egwen och la sjalen till rätta över armarna. Du är trött. Sen såg hon lite undrande ut och frågade, Rand, vad menas med att bli begravd i Cairnbrett? Han skulle just fråga vad ljusets namn hon pratade om när han kom ihåg att han hade använt frasen. Bara någonting jag hörde sägas en gång, ljög han. Han hade ingen aning om vad orden betydde, lika lite som varifrån de hade kommit. Vila, Rand, sa hon, och lät som om hon var 20 år äldre än han istället för 2 år yngre. Lova mig det, du behöver det. Han nickade. Hon studerade hans ansikte en kort stund, som om hon sökte efter sanningen och vände sig sedan mot dörren. Rands silverbägare med vin lyfte från mattan och svävade bort till honom. Han plockade snabbt åt sig den ur luften, just innan Egwen vände sig om. Jag borde kanske inte berätta det här för dig, sa hon. Elaine menade det inte som ett meddelande till dig, men... Hon sa att hon älskar dig. Det visste du kanske redan. Men i annat fall borde du tänka på det. Med dessa ord var hon försvunnen. Pärlorna slöt sig bakom henne med ett rasslande. Rand hoppade ner från bordet, slungade ifrån sig bägaren så att vinet spilldes ut över golvplattorna och vände sig rasande mot Jacin Nartell.